Det är fantastiskt att få nåden att få tjäna Herren igen idag. Och jag välkomnar de som har kommit här och de som lyssnar via nätet. Vi får komma med en förväntan varje gång vi öppnar Guds ord på att vi ska få höra någonting från Herren. Han känner oss var och en, han vet vad vi längtar efter, han vet vad vi behöver. Och hans källa har vatten till fyllest, som vi redan har nämnt lite granna om här. Det som jag upplever att Herren har lagt på mitt hjärta idag, det är att släppa kontrollen. Och jag tror säkert att vi har lite olika egenskaper när det här. Vissa kanske har lättare att släppa kontrollen och andra har lite svårare. Jag kanske tillhör dem som har lite svårare med den saken. Vi ska börja med att gå till psalm 81 tillsammans. Och där ska vi läsa ifrån. Ja, vi kan börja ifrån vers 6. Han bestämde det som ett vittnesbörd i Josef när han drog ut mot Egyptens land. Jag hörde en röst som jag inte kände. Jag lyfte bördan från hans axlar. Hans händer blev fria från lastkorgen. I nöden ropade du och jag räddade dig. Jag svarade dig dold i aska. Jag prövade dig vid Meribas vatten Sela. Hör mitt folk, jag vill varna dig, Israel, om du bara vill lyssna på mig. Hos dig får ingen annan Gud finnas. Du ska inte tillbe en främmande Gud. Jag är Herren din Gud som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så ska jag fylla den. Vi kan stanna där. Tack älskade Jesus för att vi får samlas idag Herre. Och att vi får komma med förväntan, Herre. Tack att du är här och för att fylla våra brunnar med ditt levande vatten idag. Tack att ditt ord får flöda friskt och starkt idag. Helige Ande, vi välkomnar dig att göra ditt och utföra ditt verk idag. Tack Jesus, Herre, att vi får prisa dig för ditt blod, för försoningen. Att du, Jesus, har all makt, Herre Jesus. Tack för nåden att få vara ditt barn, Herre. Tack käre Jesus, Herre. Välsigna var en som lyssnar idag. I Jesu namn så ber vi. Amen. Den här salmen, psalm 81, är egentligen en festsalm som sjungs för att fira Herrens befrielse av sitt folk. Även om den tar upp hur viktigt det är att lyda Gud och att höra Herrens röst och att inte ha några avgudar. Och så kommer då inklämt här i mitten av psalm 81 i slutet av vers 11. Öppna din mun helt så ska jag fylla den. Och vad menas här egentligen? Jo, för det första så talar den här versen om att Guds gåvor står i proportion till vår ärliga längtan efter dem. Precis som i Markus kapitel 6, där Jesus bara kunde bota några få på grund av deras otro, så kan inte Gud ge oss frikostigt av sina gåvor om vi inte längtar efter dem. Men de här orden handlar även om att vi ska släppa kontrollen till Gud. Och jag vet inte om ni har varit någon gång hos doktorn och ni har haft ont i halsen. Han kommer med den här tungspaten för att titta ner i halsen. Det är inte helt bekvämt, men man har ju liksom inget annat val där än att gapa och försöka slappna av. Och låta doktorn få göra sitt jobb. Till vardags så jobbar jag som ögonsjuksköterska på ögonmottagningen här i Linköping. Och där är just det här med kontroll och att ha kontroll en bra egenskap. Och egentligen i min yrkesprofession någonting helt nödvändigt. Men så kommer man till Guds rike och så blir man ett Guds barn. Och så helt plötsligt så blir denna kontrollegenskap eller behovet av att ha ordning och kontroll någonting som jag måste dö bort ifrån. Att helt plötsligt låta bli och lägga sig i och planera och strukturera och släppa taget. Det är inte så lätt. Att bara lämna över rodet till Jesus och sen gå och lägga sig bak i kabyssen. och vila i att han har full koll. Han styr mitt skepp som jag är i den riktning han vill att jag ska gå. Han som har startat ett gott verk i mig är också mäktig att fullborda det. Vi hör orden, men jag tror att vi ofta kanske inte riktigt har låtit dem få sjunka in och bli liv i våra hjärtan. Och jag menar då inte bara våra problem, våra svårigheter eller tuffa omständigheter, utan jag menar allt i livet. Våra framtidsplaner, vår semester nu som ligger framför, vår tid, vårt hem, vår ekonomi. Ibland kan man även behöva släppa greppen om sitt förflutna. Saker som man kanske har gjort, som man ångrar eller som man grämer sig över. Som man sätter på repeat på sin skiva, i sitt inre. Och man talar om inför andra människor. Att släppa kontroll. Varför kan det vara så svårt? Jag tror ofta att vi människor målar upp en bild av hur vi tror eller tänker oss att saker och ting ska ske eller vara. Vi tycker helt enkelt om att planera. Och när jag hade blivit befriad ifrån nyandligheten och ett och annat trauma, så tyckte jag att jag var värd lite vila. Jag tyckte jag var värd lite flyt i livet. Men tji fick jag. Gud hade en annan väg, en annan plan. Gud befriade ju Israels folk från slaveriet i Egypten. Och de hade fått ett fantastiskt löfte att de skulle få komma in i landet som flöt av mjölk och honung. Det står i andra Mosebok att han frälste hela Israels folk när de gick torrskoda över Röda havet. Och i kapitel 15 så stämmer Mose upp och Israels barn upp i en fantastisk lovsång. Man kan bara föreställa sig vilken glädje och den känslan de måste ha haft och vad de tänkte. Äntligen så får vi vila ut. Men hur blev det? Ja, vi vet ju, de hamnade rakt ut i en öken. Och vad hände då? Ja, någonting hände med dem. Det här var ju inte alls det där som de hade tänkt sig. De hade planerat någonting helt annat. Och de började knorra och de började klaga och de var missnöjda. Och det gick ju så långt att de fick inte komma in i Kanans land, det Gud hade lovat. Var det här Guds fel? Nej, Guds löfte över Israels folk låg ju där fast. Det var förberett och det var klart. Men är bilden av frihet som Israels folk hade inte överensstämde med den de fick möta, så öppnade det en dörr för otron. Att Gud hade övergett dem. Att han inte kunde sörja för dem. Och de blev bedragna och missade sitt syfte. De missade helt enkelt målet. Och jag tror att detta med gudsbilden och att svårigheten att släppa kontrollen, jag tror att det delvis eller i mångt och mycket beror på att vi inte riktigt känner honom som jag ska släppa kontrollen till. Det är precis som att jag ska lämna huvudnycklarna till mig själv. Och om jag inte riktigt vet vem jag ska lämna huvudnyckeln till, hur ska jag då kunna slappna av i det? Med andra ord, vilken gudsbild jag har präglar hur svårt eller hur lätt jag har att släppa kontrollen. Har jag till exempel växt upp med en pappa som har straffat mig, som har slagit mig, som aldrig har visat mig någon kärlek, som jag aldrig känt mig trygg hos, så kan det vara mycket svårt att våga lita på Gud som min far och sen släppa kontrollen till honom. Är min gudsbild förvrängd genom sår och trasighet, så kan jag få det svårt att få ihop det här att Gud är kärleken själv som bara har goda gåvor att ge, när jag samtidigt får gå igenom lidanden. Men Gud vill hela ditt trasiga hjärta. Det står i psalm 27 och vers 10. Om min far och mor överger mig, så tar du Herre emot mig. Vilket fantastiskt ord. Gud är våran fader. Och han vill hela ett sårat hjärta så att vi kan få en hel gudsbild. Sen kan det också vara svårt att släppa kontrollen om jag lever i den tron där varje prövning anses vara en attack ifrån djävulen. Där Gud liksom slänger in en i ett rum där djävulen fritt får slå på en. Om man lever i den teologin så tillskriver man djävulen makt, vilket han inte har, över en människa som är rättfärdiggjord genom Jesu blod. Jesus säger, åt mig har getts all makt och den onde kan inte röra er. Lidande är ett område i livet som vi inte kan ha kontroll över. Det är där vi lär oss att överlåta oss till Guds vilja. Som ett Guds barn drabbar oss ingenting som han inte har godkänt. Allt tjänar hans syften i våra liv på hans sätt och i hans tid. Ändå då vi inte förstår det, vilket jag sällan gör när saker och ting gör ont. Det kan vara väldigt svårt att det är Guds hand bakom. Men dina omständigheter finns i ditt liv för att du ska dra dig närmare Jesus. Du är inte slav inunder dina omständigheter, därför att du är Guds frigivna. Det är så viktigt att vi har en helad och en bibliskt förankrad gudsbild, så att vi inte missar det Gud har förberett för oss. Även förberett för oss genom att vi inte känner igen honom, hans röst och den väg han väljer oss att leda oss på. Israels folk, som sagt var, de hade en bild av frihet som inte stämde med den de fick möta. Och det här gjorde att de öppnade en dörr för otron. Otron att Gud hade övergett dem. Att han inte kunde sörja för dem. Och de blev bedragna och missade sitt syfte. De missade målet. När vi försöker kontrollera och manipulera i skeenden, när vi tycker att Gud inte handlat i tid eller på det sättet som vi vill, då hamnar vi lätt i ett rum av otro. Och vi får svårt att välja mellan det som är rätt och det som är fel. Vi tappar vår urskiljning. Om du är i det här läget så behöver du gå tillbaka till platsen i din prövning eller i din kris, där du slutade att lita på Gud, där du trodde att Gud hade övergett dig. Be om förlåtelse och överlåt dig igen i Herrens hand. Gud prövar oss om vi väljer att vi vill fixa problemen själva, eller om vi tror och litar på honom. Vi ska gå till Domarboken kapitel 8. Vi kan slå upp där i Domarboken kapitel 8 från vers 22. Domarboken, ja, kapitel 8, vers 22. Och det här är ganska så kända kapitel. Det handlar om Gideon. Och ni känner till den fantastiska berättelsen om Gideon. Hur Herrens ängel kom till honom och sa: Herren är med dig, du tappra stridsman. Herren har utvalt och smort Gideon till att leda Israels folk och slå midjaniterna, fast han själv under kapitel 6 hur det ska gå till. Han säger: min ett är ju den oansenligaste av alla, och jag själv den ringaste i min fars hus. Men Gideon var lydig. Han fick börja med att rensa ut alla Baals altare och alla avguda altare i Israel. Han fick börja till och med i sitt eget hem genom att han fick riva ner sin fader Joas Baals altare och den babyloniska gudinnan Aseran som stod precis intill. Och när han så hade gjort det, så byggde han där ett altare åt Herren. Sen fick han vara med och besegra midjaniternas stora armé med enbart 300 män. Denne man ringas av alla, men utvald av Gud. Och vi kommer in här i sammanhanget i kapitel 8 från vers 22. Vi kan läsa några versar där. Och överskriften är: Gideon vägrar bli kung. Israeliterna sa till Gideon, härska över oss, du och din son och din sonson, för du har frälst oss ur midjaniternas land. Men Gideon svarade dem, jag kommer inte att härska över er och min son ska inte härska över er, Herren ska härska över er. Gideon sa vidare till dem, en sak vill jag be er om, att ni var och en ger mig öringarna ni har fått som byte. Midjaniterna bar nämligen öronringar av guld eftersom de var ismaeliter. De svarade, de ger vi dig gärna. Så kan vi hoppa ner till vers 27. Gideon lät göra en efod av detta och satte upp den i sin stad i Ofra. Hela Israel höll sig trolöst till den och det blev en snara för Gideon och hans hus. Och man kan undra här, vad tänkte egentligen Gideon? Jag menar, han säger i vers 1 här att Herren ska härska över er. Och det är ju helt teologiskt rätt enligt första Samuelsboken kapitel 8. Där Israel begär en kung att härska över dem. Man kan ändå börja undra och fundera över Gideons motiv. Om han hade någon dold agenda eller någon annan strategi. Gideon hade varit väldigt, väldigt framgångsrik. Och kanske hade han på ålderns höst börjat förlita sig på sig själv och på sin egen styrka mer än på Gud. Först så började han att samla in de här öronringarna som ismaeliterna hade haft. Och det här var inga vanliga örhängen, utan det här var okulta föremål som användes i avgudadyrkan. Ismaeliterna, de dyrkade månen. Av detta så tillverkar sedan Gideon en efod, det vill säga en helig klädnad som bara fick användas av en Herrens präst. Och denna efod började sedan folket att tillbe. Dessutom så får Gideon en son på ålderns höst med en kvinna, ett utomäktenskaplig förbindelse som han döper Abimelech, vilket betyder min far är kungen. Så den unge Gideon rensar landet på allt okult. Men genom att själv vilja ha kontroll och styra i skeenden så blev den gamle Gideon tyvärr ett redskap för Satan genom att öppna landet igen för avgudadyrkan. Han tappade sin urskiljning. I första krönikeboken så möter vi David från kapitel 21. Där möter vi David som påhejad av Satan frestas till att räkna sin armé. Överbefälhavaren Joab tyckte det här var en mycket dålig idé. David ångrar sig. Han ber om förlåtelse. Men det leder ändå till att 70 000 israeliter dog i pest. David hade litat till sin stora armé istället för på Herren. Att släppa kontrollen innebär också att jag behöver fråga mig, vad litar jag till i ett läge av kris? Tänker jag att om det där med Gud inte riktigt funkar, så har jag ju till exempel min trygga ekonomi, jag har mitt jobb, jag har mitt hem. Och det kan jag ju alltid falla tillbaka på. Men mina handlingar visar att jag tvivlar på Guds förmåga att ta hand om mig. Och jag tror att Gud vill rensa upp i våra liv så att vi bara litar på honom. Psalmisten säger att alla mina källor har jag i dig. Och varför är det här så viktigt? Jo, därför att om jag har något annat som jag litar på än Herren i mitt liv, då har jag fixat en bakdörr för min tro. Som öppnar för otro och för kompromisser. Och så länge den här bakdörren finns för min tro, så kan Herren aldrig leda mig in i det som han har tänkt och planerat för mig. Vi går tillbaka till psalm 81. Men då fortsätter vi ifrån vers 12. 12-15 kan vi ta. Där står det, men mitt folk ville inte höra min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk bara ville höra mig, Om Israel ville vandra på mina vägar, då skulle jag snart kuva deras fiender och vända min hand mot deras motståndare. Om jag vill ha beskydd över mitt liv och om jag vill att Herren strider för mig, så behöver jag sätta honom på tronen och inte mig själv. Det finns liksom inte plats för båda två. Någonting som jag personligen tycker är svårt, det är just det här att släppa kontrollen över konsekvenser. Alltså när vi gör någonting så förväntar vi oss ofta ett, kanske ett speciellt resultat. Men så fungerar det inte alltid i Guds rike. Eller om jag lyder Gud i något som han har sagt till mig, men resultatet av min lydnad blir något helt annat än det jag har tänkt och tyckt. Det kanske helt enkelt blir pannkaka av allt ihopa. När Gud sa till Abraham att han skulle ta sin son Isak, löftesonen, och gå till Moria berg för att offra honom. För det första var ju det här en vandring som tog 10 dagar. Och jag kan bara föreställa mig hur jag hade grubblat. Hörde jag verkligen rätt? Har Gud ändrat sina planer? Inte alls. Det var Gud som prövade Abrahams lydnad. Och likaså prövas vi för att vi inte ska förlita oss på oss själva, våra egna prestationer, utan enbart på Guds nåd. I Romarbrevet kapitel 4 så står det om Abraham. Om Abraham förklaras rättfärdig genom gärningar, då hade han något att berömma sig av, men inte inför Gud. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknas honom till rättfärdighet. Den som har gärningar får sin lön inte av nåd utan som en förtjänst. För en del år sedan så var jag i Jeremia och läste i kapitel 15. Egentligen är det ganska så roligt kapitel, kanske fel att säga, men det handlar om hans vånda. Vi kan nästan slå upp Jeremia kapitel 15. Profet kallets vånda står det. Folket måste straffas. Här i kapitel 15 så läser vi om hur Jeremia var arg på Gud för att han hade fått ett svar som han inte riktigt accepterade, som han inte tyckte var något bra förslag. Och vi läser att han vältrar sig i självömkan. Han anklagar Gud att han blev född. Det står, ve mig min mor att du har fött mig, säger han. Och så säger han vidare här att jag har minsann skött mig. Det står i vers 16 där i 15. Jag har minsann skött mig. Jag har ätit ditt ord. Jag har inte suttit med gycklare för att roa mig, säger Jeremia. Varför ska jag då plågas? Och han säger här i vers 18. Du har för mig blivit som en sinande bäck. Ett vatten som ingen kan lita på. Jeremia anklagar Gud för att han tyckte att Gud var opålitlig. Men då svarar ju Gud honom här i vers 19. Om du vänder om låter jag dig komma tillbaka och du ska få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta så ska du få bli som min mun. Med andra ord, bli som min talesman. Och den här sista raden, om du skiljer det äkta från det oäkta, den sög jag åt mig i mitt ego. Jag tänkte att jag ska få skilja mellan det äkta och det oäkta. Sen åkte jag till en plats här i Sverige för att tala. Och jag tyckte att mötet i det här, alltså att upplägget i det här mötet till den här platsen jag kom, att det var så, inte alls som jag tyckte att det skulle vara. Och jag minns så väl att i bilen hem, då var jag ganska så irriterad och jag knorrade och jag gnällde på Gud. Och då talar Gud och säger orden i Jeremia vers 19. De är till dig, Helena. Omvänd dig, ödmjuka dig och skilj det äkta från det oäkta i din mun. Och jag hade ju trott i min enfall att jag skulle stå där och peka med hel hand och skilja det äkta från det oäkta hos andra kanske eller i andra sammanhang. Men Gud såg någonting i mitt hjärta som han inte kunde acceptera. Det var ju för det första inte min sak att lägga mig i planeringen. Än värre att jag skulle gnälla över det. Gud prövar våran lydnad i smått och i stort. Och vi får vila i att de vägar som han leder oss på är förberedda av honom. Och det är viktigt att vi inte stänger dörren för Herren när han leder oss. Gud förväntar sig av oss att vi ska lita på honom i alla situationer och i alla sammanhang. Oavsett om vi hamnar i sammanhang som gör ont. Även om vi möter människor som behandlar oss illa, så ska vi lita och förtrösta på att Herren har full koll. Löftet gäller dig idag, att vara en Herrens talesman. Vi sjunger sånger ofta och ber utifrån det som Jesus säger i Markus kapitel 11 och vers 23. Och då säger Jesus så här: om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Och kanske kan det ibland vara så att den helige ande säger till oss: vill du vara snäll och flytta på dig så att jag kan utföra mitt verk i dig? Vill du vara snäll och ställa dig åt sidan så att jag kan kasta ditt berg i havet? Det här har varit en bön i mitt hjärta under en längre tid. Käre Jesus, befria mig från mig själv. Låt inte det jag har stå i vägen för ditt verk i mig. Öppna din mun helt, så ska jag fylla den. Inte om, inte kanske, utan jag ska. Lämna plats för Herren i ditt hjärta. Har du en sårad, trasig gudsbild, så vill Gud hela dig. Han vill möta dig och han vill fylla dig med sin härlighet och sin helighet. Och du får vandra i tron på honom. Och han har lovat att vara med oss i alla våra dagar. Var välsignade, vi ska be tillsammans. Tack älskade Jesus för din kärlek och din nåd. Tack att du inte lämnar oss, Herre. Tack att du ser vad vi bär på av sår och trasighet. Jag vill be särskilt för min syster och min broder som lever med en gudsbild som kommer ur en trasig barndom. Där mamma och pappa inte fanns. Där det var hot och där det var våld, Herre Jesus. Och Herre, tack att du är här för att läka djupt ner i minnesbilder som pockar på och som gör ont, Herre Jesus. Tack att du talar din kärlek in i hjärtans djup idag, Herre Jesus. Tack att du vill att vi som dina barn ska vara befästa i dig och enbart i dig, Herre Jesus. Tack att du vill leda oss på en banad färdväg som dina barn, Herre Jesus. Tack att du tränar oss. Tack att du älskar oss. Tack att du reser dina murar runt oss, Herre Jesus. Tack att jag får välsigna var en som lyssnar, Herre Jesus. Tack att du förbereder ditt folk för en tid som ska komma, Herre. Tack att det står i ditt ord att den som tror på dig, ur hans innersta ska vatten flöda, Herre. Strömmar av levande vatten, för källan är du, Herre. Den källa som bryter genom varje fördämning, Herre Jesus. Din källa, Herre, den helar, den läker idag, Herre Jesus. Jag ber, Herre Jesus, att du ska göra det synlig för min syster och min bror som lyssnar här idag, som behöver se dig. Jag ber, Herre Jesus, att de ska få se in i dina ögon, Herre. Dina ögon, Herre, som bara vibrerar av din kärlek. Tack att du hälsar, att jag dog för dig. Jag uppstod för dig. Jag bar din synd, jag bar din död, jag bar din sjukdom. Jag har vältrat av din börda. Kom till mig, så vill jag ge dig min frid, min vila. Jag vill ta på mig ditt ok. Jag har gjort det en gång och det är fullbordat. Min fader i himlen, jag tackar dig för att du talar fri till ditt folk idag, Herre. Jag prisar dig Jesus, Herre, för en öppen himmel, Herre Jesus. Jag lovar dig Jesus. I Jesu mäktiga namn ber vi. Amen. Amen.